With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Action, tagning 2.0, Toppenjakts podd, avsnitt 25-ish, med Lars och Lill-Ove. Hej Lill-Ove!
Ja men tjena!
Vi kör någon slags poddmaraton du och jag.
Favorit i repris. Vi hade ju så trevligt sist så vi tänkte vi körde inspelning till.
För er som, om ni inte hängt med på Instagram så poddade jag och Lill-Ove i, var det igår?
Föregår var det. Då kände vi att vi, klipparen verkar ju vara en riktig arbetsmyra. Så, ja, han hade ju lätt fått klart det där. Men nu kanske det blir klart idag ändå. Vi kan släppa det idag fredag.
Alltså, tänk om vi hinner deadlinen. Vi har ju som standard att vi försöker släppa podden på fredagar. Och skulle vi lyckas få ut det här avsnittet nu idag fredag så är det någon slags rekord i Toppenjakts poddhistoria tror jag.
Ja men helt klart.
Det skulle ju vara fantastiskt. För i förrgår när vi poddade och det ljudet, vi fick vi kasta bort det nu eftersom det var ett dåligt ljud.
Ja men det var ju ett härligt samtal ju.
Och för att återkoppla lite där, du höll på att lägga tre barn och jag hade skjutsat på cheerleading. Han är inne och träna, glömde bort och käka. Så jag skickade till dig att vi poddar på kvällen.
Ja, men precis.
Halv nio och bara, vi måste skjuta på en kvart. För jag var så våldsamt hungrig. Så han inte käka. Så får på Max och köpte en burgare och drack i mina poddar.
Jag har aldrig varit så förberedd för en poddinspelning som jag var då. Ungarna låg och sov. Jag hade tagit fram största kaffekoppen från köket. Fyllt den med kaffe. Innan dess hade jag ju fyllt käften med smågodis. Och så sen tog jag kaffet, en stor snus och så drog vi igång. Och så blev det ju, jag hade ju sånt katastrofljud. Alltså jag är ju lite rädd, och då har jag blivit rädd ljud också. Men jag är ju lite rädd data och teknik. Och så, alltså det var ju katastrof allt, jag fattar inte.
Alltså och det är roligt, jag och Pang-Anders pratade om i poddens historia här när vi började med det här. Så var ju du en av de första som hade bra ljud. Alltså du hade ju laserbra ljud.
Det måste jag ju bli vid något. Jag har ju någon sån här, vad heter de där? Röde.
Ja.
Jag har ju någon, ändå en fräsch mikrofon som man sticker in direkt i telefonen. Fast den måste ju bli vid någon duktig kortslutning med den där. Alltså.
Det visar sig, så var, där visar det sig återigen vad svårt att hålla en ledarposition över tid.
Ja, det sket sig ju. Omgående, vill jag säga.
Från bäst ljud till sämst ljud, deluxe.
Och du, innan vi drog igång och spelade in den här podden, då höll vi ju på att prata om att Lill-Ove kanske ska köpa en data.
Ja, Lill-Ove köper en data. Jag smakar på meningen och det känns lite bäskt i munnen på något sätt.
Jag har ju faktiskt haft data förut, men det är ett tag sedan. Men då sa jag till dig att Lars, Kan du köpa ut en data åt mig som man kan spela in ljud och skicka mejl på?
Och så frågar du också, vad ska jag ha för prestanda på data? Jag tror Ica.
Och då hänvisar du till, vad sa du? Du kan köpa en på Ica Maxi. Eller Dollar Store.
Ja, det tror jag.
Ja, ta med fasen alltså. Nej, men jag känner att du är less på dåligt ljud. Kommer jag fortsätta spela in på telefon kommer jag vara rädd ljud resten av livet.
Ja, verkligen.
Så kanske jag får bli en data vad det lider.
Men du har ju ett sjukt bra sätt att få ut all din frustration här med teknologiska prylar. Du är en bra träningsform nu, Lill-Ove.
Ja, men jag har kört hårt här på slutet faktiskt.
Ja, demonerna ska ha sitt.
Ja, men det är ju lite så. Jag mår ju bra av att hålla igång fysiskt. Det är ju liksom inget snack om det. Och så sen, nu har ju Kalle håller på att hetsa att vi ska åka Vasaloppet. Alla i Toppenjakt.
Är det där igen?
Fast det är ju liksom inte... Jag körde ju faktiskt ett stakpass på stakmaskin här. Det kan ju vara bra för toppfågeljakten också. Då ställer man den där skiälgen på 10 000 meter. Sen viker man ner displayen. Och så sist när jag tränade för Vasaloppet, då behövs det ungefär 1500 dragningar i de där jävla handtagen och snörerna. Så har man ju typ gjort 10 000 meter.
Ja.
Så jag blir, det går ju inte att kolla på displayen, för då blir jag ju helt knäckt. Så jag körde typ 13 000 dragningar, och då hade jag drygt en kilometer kvar när jag vek upp displayen. Så kan man ju räkna dem. Har man ju något att göra under tiden. Låter ju som ett psykfall alltså.
Jag tänker att det där tränar... Okej, du tränar kroppen lite, men du tränar ju mest den mentala styrkan.
Ja, lite så.
Ja, men det är väl härligt. Det är ju snart toppfågeljaktssäsong, så skina ska ju fram.
Ja, men så är det ju.
Och... träningen, både för dig och mig, vi har ju våran grupp här, så vi skickar lite så här roliga träningspass och så kör vi dem. Det är ju jättehärligt tycker jag. Och speciellt, min vecka har varit lite så här, har vabbat i 3 dagar. Du vet ju hur man blir då, när man är instängd i ett hus.
Jag gjorde någon halvdagsvabb både måndag och tisdag, så jag känner igen känslan alltså.
Och då, jag passade faktiskt på att spela in delar av min garagefilm som vi släppte i år.
Ja, men herregud, vilken härlig film. Alltså.
Ja, tack för att du säger. Men det blev också lite stökigt där. Jag kan väl avslöja det. Just inte att säga att jag måste byta keps för att det blev så varmt. Det hade absolut ingenting med att den här kepsen jag har på mig nu, en kallare keps. Det hade ju med att mellan vabb och lunchfix och lite jobb och lite en och tredje så var jag ju sporadiskt ute i garaget och filma. Så jag kommer bara, vad hade jag för kläder på mig? Så hade ju helt fel keps och det låg ju helt fel grejer. Så att det blev ju sjukt hackigt. Så.
Ja, men det där är ju stökigt med film. Det där hade jag aldrig reflekterat över tidigare. Att om du ska spela in någonting. Nu brukar vi ju spela in hyfsat kronologisk ordning eftersom vi är ute och jagar. Men det är ju svårt att komma med... mustasch det ena klippet och inte mustasch det andra. Det kan ju se lite konstigt ut.
Det skulle ju bara vara jättekonstigt överlag om du kom utan mustasch.
Ja, det har jag inga tankar på att göra faktiskt. Inte i nuläget.
Men du, vad tror vi om min Creedmoor då?
Ja, men, alltså jag har det enda 6,5 Creedmoor jag har skjutit, det är ju Kalles bössa.
Mm.
Och den går ju som ett spjut.
Alltså helt. Jag har aldrig sett Kalle skjuta så bra som när vi, du och jag och Kalle var och sköt in den i lite utbildningssyfte. Vi kommer ju släppa 3 filmer om skytte på lite längre håll och du är instruktör där.
Ja, men precis. Ja, men det där känns ju lite kul, för vi var ju nere i Skara. Vi träffas ju förra veckan. Det känns så länge sedan. Men
var det förra veckan?
Ja, visst fasen var det det.
Ja, det var förra veckan.
Det känns ju som en evighet sen.
Ja, verkligen. Och speciellt nu, det känns jättelänge sedan vi poddade och pratade om det här också. Men det var ju bara 2 dagar sedan.
Ja, men...
Vi var ju i Skara och först var vi ju på jaktmässan. Det kan vi prata om en liten stund. Men det du skulle säga, då var vi och sköt på en skjutbana där utanför Skara.
Ja, men den var ju en härlig. Det var ju en 300 meters bana med... Ja, men det var ju som ett öppet fält i sidan där. Så det blev ju lite vind.
Mm.
Han ville inte påverka jättemycket. Men Kalle köpte ju en bössa där av en Bergara från Astro Sweden. Och så sen... Ja, men typ ett helt jädra kit.
Ja, Vision chassi och lite lullull på den där.
Delta-kikare och något... fräscha benstöd och någon rejäl dämpare, men
ja
och så sen var vi ute och panga lite där på 300 meter och han sköt ju svinbra med den där bössan.
Han sköt ju som en gud. Jag har aldrig sett Kalle Zachary Wahlström skjuta så där bra.
Ja, det var roligt alltså.
Vill absolut inte frånta Kalle hans extremt fina skytte, men du var ju en stor del där tycker jag. Du är en fantastisk instruktör.
Ja, men tack. Ja, men det flöt ju på bra. Vi hade ju breakat in den där när vi var på björnjakten och skjuter lite mäler. Alltså typ bara jaktmatch. Och så sen har vi har ju kört Saco-ammo till den där. Så nu har vi gått över till Saco TG Precision. Och det är ju egentligen en kula för... Ja, du kan ju jaga typ toppfågel med den. Men det är ju en kula som är gjord för att ha... Ja, men den är bara gjord för att ha så bra precision som möjligt egentligen.
Mm-hmm.
Och den där bössan med den Saco-kulan sköt ju som en dröm.
Jag sköt det som en, ja, verkligen som en dröm. Också en dröm att se dig i arbete, lille Ove. Du har ju ett sånt extremt vass öga att se de här små, små detaljerna. Skytte handlar ju om de här fina detaljerna i sin skjutställning och avfyrning. Och du ser ju det här att du kanske trycker lite med axeln där. Du måste få upp lungorna lite så att du inte ligger på dem. Och att du måste som en golvsving dra klart ditt avtryck så att du inte stannar liksom, så fort det smäller. Alla de där små korrigerade, det syntes ju liksom på Kalles minspel hur nöjd och glad han blev när det bara...
Ja, men det var ju härligt. Men det är ju så, skytte handlar ju om... Alltså egentligen allt skytte handlar ju om att man har koll på detaljer. Och kanske till viss del gäller det ännu mer i... Ja, men alltså man ska skjuta på riktigt långa håll. Mm. För då blir det ju... Små fel kan ju göra jättestora utslag om man ska skjuta på långt håll.
Det gör det. Och lite kul hade vi på banan. Det var en jättefin bana och det satt ju vimplar på banan.
Ja, men det var ju tacksamt.
Och det såg man ju stundom så att det friskade ju i ganska bra sidvindar.
Ja, men det gjorde ju det.
Den har ju en påverkan. Och jag upplevde som i det båset vi sköt ifrån. Och så första vintern såg man att det blåste inte så mycket på dem. Men liksom längre ut mot målet så stod de ju nästan rakt i sida. Och det,
ja, men det var ju tydligt att det var skillnad.
Det kan jag uppleva på jakten. Ibland har man ju tabbat sig och där har man legat i någon liten dvälja eller någonting. Och där har man försökt bedöma vind på träd och grejer man ser. Eller bara, och så har man tänkt att ja, men det blåste inte så farligt. Och sen när man kommer ut över hygget man har skjutit någonstans. Bara, men satan vad det blåser.
Men är inte det, i alla fall min erfarenhet... De bommar man skjuter ja, men typ på toppfågeljakten, det är ju att man har underskattat vinden.
Mm.
Att man, det kan ju vara läskigt att hålla, tänk om du har en orre i topp och så ska du skjuta, att till och med hålla korset utanför orren.
Ja, ja.
Det kan ju kännas lite knäppt om man aldrig gjort det förut.
Och där var ju, och ännu läskigare är det väl renen som du sköt när vi var jagade ren.
Ja.
Då blåste det ju ett fjäll, så där fattar ju alla att det blåser alltid på ett fjäll. Och det blåste
bra. Ja, men där vindar det på ganska rejält alltså.
Det vindar på ganska rejält och du sa att den stod ju då från vinden, hur ska jag säga, riktat. Så att för att kompensera för vind så höll ju du mot bomben nästan, vilket är ju jätteläskigt.
Ja, men precis. Alltså det var ju inte så här svinlångt. Eller vad var det, 240 eller något sånt där?
Ja, något sånt var det.
Men alltså, jag tror att det var upp mot 10 sekundmeter rakt sidvind.
Ja, lätt. Så det var ju, alltså vilket imponerande skott du tog där att hålla då i vommen. Och den satt ju klockrent där den ska.
Ja.
Du läste vind, du beräknade vind och tog vind och driften där kanon.
Ja, men det var ju svinkul att man lyckas. Men det är ju också det här, vill man, det är ju, alltså det är ju högst individuellt. Om man vill man klicka för vinden eller vill man hålla av för vinden?
Mm.
Men jag har ju en kikare där man, alltså med torn både i höjd och sidled. Så man kan klicka på kikaren för att kompensera för avstånd och vind. Men jag klickar aldrig sida.
Nej, du håller bara.
Enda gången, eller aldrig... Det händer att jag klickar i sida och man skjuter på extremt långa håll. Alltså millprickarna i korset räcker inte till för att hålla av i vind.
Ja, precis.
Så då kanske man klickar 5 mil. Alltså nu, nu kanske inte folk fattar. Men att man klickar för att överhuvudtaget kunna hålla av. Annars behöver man hålla typ utanför kikarsiktet. Eller utanför där det i alla fall finns sträckplatta i kikarsiktet.
Och där har ju de mer taktiska sikterna fördel, att där har du ju både julgranar och millprickar och sånt där. Så du kan ju fortfarande i riktmedlet sikta på en prick på målet utan att behöva klicka.
Och det är ju så det funkar när man håller av för vind. Du kan ju inte bara ha ett kors, för då vet du liksom, du måste ju ha prickar i sida eller sträck i sida som du vet hur mycket ett sånt sträck är på det avståndet.
Höjd klickar, jag klickar inte heller för vind. Jag ska försöka träna på att bli bättre att klicka för vind, bara för att det är kul att öva och träna på. Men jag klickar ju för höjd. För höjd tycker jag, om du ska skjuta en fågel på ett längre håll. Jag tycker det är så sjukt svårt att sikta på luften.
Ja, men det är ju, jag gör ju alltid det, 100%.
Ja.
Under förutsättning att jag har tid. Och det har man ju nästan alltid på den typen av jakt. När det är smyg och pyrsch och toppfågeljakt. Ja, men då mäter man avståndet och så plopp, klickar man upp bara.
Det är ju, där är det ju jättekonstigt att sikta då. Om vi säger att du har ett riktmedel eller en optik som inte har millgradering eller MOA. Att sikta på himlen och så.
Ja, det skulle kännas lite märkligt.
Ja.
Men det är ju väl som man tränar. Det skulle ju vara kanske utmanande att göra det också.
Något som jag tycker är jättekul att man verkligen får träna och kompensera för vind. Jag tycker det är superkul. Det är på ripjakten. Och jag skjuter ju nu med en 22 long rifle. Jag skjuter inte de här mer fancy grovkalibriga rimfires. Och där... den kulbanan på 22-långhelg, för får man ju kompensera duktigt för.
Ja, den får ju jobba lite i sidvinden, den där kulan alltså.
Men det, är som, det finns ingenting annat som man inte liksom, som inte är en färskvara. Du blir ju bra på det du tränar. Och samma är det ju med skytte. Du blir ju ingen bra skytt på att skjuta en gång per år. Så tänka, fan, det här kan jag. Jag sköt ju en klisterlapp.
Nej, men det är ju, alltså det handlar ju om, och sen vet man ju hur det är. Många, alltså, det är ju inte alltid bara tiden att vara ute och skjuta, men det känns ju, alltså det är ju också det här när man ska ut och jaga. Man känner, ja men, nu har jag ju ändå kunnat träna lite grann. Det känns okej liksom.
Mm. Det pratade vi om i förra podden, du och jag, som ingen har lyssnat på, det som inte postar. Det här med att jaga klisterlappar på skjutbanan.
Ja, men precis. Ja, men du ställde ju någon fråga typ att det här, ja Lill-Ove, hur, när det börjar gå troll för dig på skjutbanan, varför och vad gör du åt det liksom?
Ja.
Men det är ju dels det här med, det finns ju vapen som har sån sjuk precision så att du kan egentligen sätta upp 5 små klisterlappar, 1x1 cm, och skjuta 5 skott, 1 i varje klisterlapp från 100 meter och träffa i klisterlappen. Fast det är ju liksom inte varje dag du kanske löser ut det. Och jag förordar ju att man har ett lite större mål. Alltså typ lura skallen lite. Man börjar bomma de där klisterlapparna och så bara fan. Alltså blir man ju typ less på sig själv för att man inte skjuter en klisterlapp på 100 meter. Och det är egentligen helt sjukt att man blir less på sig själv för att man inte skjuter en klisterlapp. Det är som att skjuta ett rådjur i ögat på 100 meter. Så att de kraven blir nästan lite orättvist mot sig själv. Då är det bättre att ha ett större mål och att du träffar det där målet varje gång. Men säg att du har en cirkel på 3 eller 5 cm. Men då kan du ju däremot se hur centrerad i den här cirkeln ligger träffarna.
Mm, precis.
Så det blir ju egentligen du jagar ju samma precision fast du kanske inte blir less på samma sätt för att du inte träffar den jävla klisterlappen.
Nej, och det situationstecken ger ju inte så mycket att ligga och jaga grupperingar på klisterlappar. För det är alltid något som du kommer kasta lite. Det kommer ju däremot ställa till duktigt stöket i hjärnan och ligga och jaga de där klisterlapparna.
För att ja,
det är ju väldigt sällan det är så i ditt jaktskott. Att du ska sätta en gruppering på 3 på 100 meter inom 1 cm.
Nej, men det är ju alltså klisterlappar är ju, går ju verkligen inte att jämföra med en jaktsituation.
Du såg ju Kalle när han fick så sjukt bra flow i sitt flöd. Han var ju så nöjd och duktig och glad. Så han fick ju horn. Så han skulle ju skjuta bort all färg på stålmålet på 300 meter.
Ja, det var ju kul. Men det var ju, vi satte ju upp 2 mål. Vad kan det större? Det var ju runda stålmål.
Kan det ha varit 20?
20 och 10 ja. Centimeter i diameter. 2 mål.
Mm. Och stormor ska vi säga, vi har ju några spalla target stormor som vi skjuter på lite nu. Det är ju förbannat roligt att skjuta på stormor med den här direkta feedbacken. Scharting!
Ja, men det är ju barnsligt kul.
Det är som ett belöningssystem när de har plonkat.
Ja, men visst är det ju så. Ja, men det är ju, om man har möjlighet att prova det så tycker man ska göra det. För det är ju, ja, men det är jättekul alltså.
Mm-hmm.
Och även det här att du behöver inte fram och markera.
Nej. Precis.
Utan tänk om vi skjuttet gjorde i Skara nu, om vi skulle skjuta på papp och så skjuter han 5-10 skott och så är det massa hål, ja men då måste man ju fram och markera och joxa på.
Ja.
Här har du ju ändå ett så pass litet mål, alltså den där som var på 10 cm, det kändes som Kalle sköt 90% träff på 300 meter.
Han var ju helt besatt, den hade ju ingen färg på slutet heller.
Ja, det var en härlig dag alltså.
Och sen övning som vi gjorde där, eller som du instruerade Kalle att utföra, som mer tycker jag liknar en jaktsituation, det är ju att snabbt komma till skott. Du ställer upp, du ska ha koll på grejerna, ner med vapnet, komma snabbt och bekvämt i din skjutställning och ta skottet då inom en rimlig tid. Och så gör man det, ställer sig upp och lägger sig. Det är ju en jättebra övning i förhållande till att jaga klisterlappar, för det är ofta så det ser ut i en jaktsituation.
Nej, men precis. För skillnaden mot, säg att du ska skjuta 5 skott och så ligger du ner och ställer inte upp. Du känner så här, bara, fan nu ligger jag riktigt skönt. Och så skjuter du 5 skott i rad utan att ställa dig upp. Då har du ju liksom inte utmanat dig själv på det viset. Utan då ligger du i en bra skjutställning och du vet att ja, men nu kommer jag ju träffa tillräckligt bra. Men däremot om du ställer upp mellan varje så att du får göra om den proceduren med att du ska ligga rätt, du ska ha rätt tryck med axeln eller bössan mot axeln och gör en bra avfyrning. Du hamnar ju alltid lite olika, men tanken med den övningen det är ju att man ska hamna rätt varenda gång.
Ja, men precis. Och hur ofta har du i fält legat bekvämt på en gjuten betongfundament, plant och rakt?
Nej, men det är ju också sjuk skillnad. Ja, men bara det här med, ja men toppfågeljakten, det är ju så här, ja men nu låg ju Kalle svinbra med benstöd, bakre skjutkudde under, ja men under kolven och ja men så, det händer ju liksom inte på jakt. Om du inte har ett, har ett jakttorn som du är helt jävla platt. Men det är ju, den skjutplatån har man ju, alltså, har man ju aldrig på jakt.
Nej, nej.
Inte jag i alla fall, har aldrig lyckats med det.
Nej, inte jag heller. Utan jag tycker att skytte på bana är ju jättebra för att träna det fundamentala. Sen är det ju också att försöka träna och efterlikna riktiga situationer.
Ja, men så är det ju.
Och då kan du också verifiera att du är trygg med att liksom, ditt vapen går bra och allting funkar bra. Och sen om du tar ett bomskott på norra, säger vi. Ja, men då vet jag att ja, men det var ju någonstans här i min avfyrning eller skjutställning någonting som var felkällan. Det var ju inte att din nya bössa har börjat sprida helt hux flux.
Nej, men sannolikt så är det ju... Alltså har du en bössa med bra precision och ett bra kikarsikte och grejerna sitter på plats som de ska... Då är det ju ofta, ja, det kan ju vara att du skjuter på för långa håll.
Mm.
Men bommar du ett skott som du vanligtvis träffar på skjutbanan, då är det ju inte bössans fel.
Jag tror vi har pratat om det tidigare också, att träna på långa håll är ju bra. Och det är ju inte målet. Allt vilt man skjuter på är ju alltid målet att ta ett så säkert skott som möjligt. Att komma nära som möjligt. Men om du aldrig tränar på att skjuta lite, du flyttar ju in i en komfortzon. Så tränar du på... Bli bekväm på lite längre håll. Då när du ska skjuta på 200 eller 150 eller vart du är, så kommer du vara mycket tryggare med din kulbana, med ditt system, med din kompensering. Du känner din kaliber och alltihopa. Så det...
Ja, men det där, det ligger jättemycket i det. Då känner du ju bekväm i att ja, men det här skottet kommer jag träffa. Och bara ha det självförtroendet förenklar ju jättemycket.
Ja, för att det är ju många parametrar i en jaktsituation som spelar in. Du ska vara lite stressad, du ska, vad heter det, avståndsbedöma och komma i skjutställning och sånt där, så att då är det ju viktigt att det här fundamentala sitter där.
Ja, men så är det ju, och även det här som vi diskuterar i att man kanske ligger lite väl optimalt på en skjutbana, men det, med små medel så kan du ju stöka till det där lite grann. Säg att du bara har något, en soptunna eller någonting att hålla an mot och gå upp i knästående och skjuta. Det behövs ju väldigt små medel för att du ska kunna träna lite trixigare skytte. Det är och inte bara liggande. Stående med stöd eller knästående med stöd eller sittande med någon form av stöd.
Ja.
Det är ju bara liksom fantasin som sätter gränserna. Det kan ju räcka med att du har ett träd som du kan stötta stöd emot. Kan du både köra stående och knästående och sittande och... Lägger vapnet i en grenklyka på träd. Alltså man ska ju alltid eftersträva så många stödpunkter som möjligt. Alltså stående utan stöd, det är ju den sämsta skjutställningen egentligen.
Ja, det kan vi konstatera.
Och om du står och har vapnet mot ett träd exempelvis. Att du kan hålla fast handen, framstocken och handen mot trädet. Då får du ju ytterligare en stödpunkt. Och då, det blir ju galet mycket mer stabilt än att skjuta på frihand. Så... Man ska ju försöka eftersträva så många stödpunkter som möjligt. Sitter du torn kan du ha kolven mot tornet om det är ett djur som inte springer allt för fort. Liksom.
Apropå att träna skytte så var ju vi på en jaktmässa hos Astro Sweden i Skara.
Det var ju svinhärligt då.
Det var superhärligt. Och där tränade vi skytte. Vi tränade i ett VR-spel. Gaim heter det, va? Gaim.
Ja. Det där var ju över förväntan, va? Alltså jag, det är väl kanske lite teknikrädslan. Man är skeptisk teknik. Men det där var ju, alltså det var ju galet mycket mer verklighetstroget än vad jag trodde att det skulle vara.
Det var så sjukt verklighetstroget. Jag trodde inte alls. Och så plus att man har ju på VR-glasögon på sig och där tittar ju då skytten. Sen kan ju publiken titta på en storbilds-tv vad som händer i spelet. Vilket är också jättekul. Speciellt om man har ett kompisgäng som spelar där. Men när man tog på sig de där VR-glasögonen så var det som bara vroom, man sögs in. Det var som ett djup, ett rymd inne i de där. Och det laggade ju ingenting utan det var ju väldigt responsivt. Det hängde ju med. Och viltet som kom fram var ju, och hela spelets uppbyggnad med hur du får poäng och du får minuspoäng och liksom att du tar säkra skott, premieras och sådär. Det var ju jätteverkligt.
Ja, men det var det ju. Du vart ju nojig, det dök ju upp viltarter du aldrig hade sett förut.
Jag frågade in i VR-glasögonen, vad den här bruna jättegrejen med stora horn, vad är det för vilt?
Ja, vad kom det? Det var ju vildsvin framförallt. Kom det någon räv någon gång? Kronhjort,
ja, kronhjort dök upp. Kom det också. Och så var det ju liksom passgränser, eller vad heter det?
Ja, skjutgräns, höger-vänster.
Skjutgräns, höger-vänster. Och så var det ju många luringar som kom. Det kom ju sugga med kultingar.
Ja, det lyckas man ju dunka ner någon stackars sjuka. Det var ju tråkigt.
Ja, ja, och det var ju det också som gjorde att det blev ju väl. Du måste släppa fram och verkligen hålla koll och hålla in och liksom ta det säkrare skottet.
Ja, det var häftigt. Du skötte det snyggt alltså. Du var träffsäker och strategisk. Du skötte ju jaktetiken bäst av oss allihop. Jag var ju först ut. Jag sköt ju på grisar som sprang på duktigt långt håll. Alltså.
Men det kanske var lite som verkligheten. Jag är ju rädd alla de där djuren. Jag vet inte ens vad de är. Så jag måste hinna identifiera dem först innan jag skjuter.
Ja, men det var ju bra. Men också den här saken där. Det reflekterar jag kanske inte över när jag sköt. Men det här bara. Ja, men dels så du får ju. Efteråt så kan man ju se på gris. Man får ju som en gris och så ser du alla dina träffar. Och det är också så här. Ja, men då inser man ju att. Alltså sina begränsningar i skyttet. För en liten gris som springer fort på långt håll.
Mm, mm.
Alltså, men alltså de jag sköt på där, det skulle jag inte skjuta på i skarpt. Liksom. Det är ju för, alltså det är för chansartat. Ja, det kan ju gå bra, men det kan lika gärna bli jättedåligt.
Och jag fick faktiskt den här känslan som när jag är nere och jagar med er. Att det här, eftersom jag då inte är lika van att det kommer grisar, jag ska hinna identifiera dem och sånt där. Det var lite så att jag måste liksom, liten här i bakhuvudet. Jag måste kolla att det inte kommer kulting, att det är en sugga som kommer ut. Och så var det ju träd emellan och hela den biten. Så att det, för mig vart det ju jätteverkligt.
Ja, men det är ju grymt ju.
Så det kan vi starkt rekommendera.
Ja, det där skulle ni ju alla fått prova som tycker det är kul att jaga och skjuta. Och så var det ju som en trästock med någon lasermodul eller något fram till, och så blir det ju att man ser, man går upp med den där stocken anläggning och så ser man ju som en aimpoint eller en rödprick egentligen som är riktmedlet.
Jag tänker att det är ju liksom jättebra komplement att öva sin skytte. Man kan ju öva på skjutbiograf, så får du ju liksom rekyl och skjuta med ditt vapen och sånt där, men det kostar ju också pengar och ammunition, så ett jättebra komplement till allt annat skytteträning.
Jo, men tänk dig bara ett jaktlag som köper en sån där. Jag vet inte riktigt vad den kostar, men det måste ju vara
noll aning.
Nej, det måste ju vara en superinvestering, för går man ihop några stycken som tycker att det är kul att träna skytte, så är det ju galet mycket billigare än att köpa ammunition, i alla fall i långa loppet, tänker jag.
Och som i vårat gäng, vi var ju fem då som skulle tävla, vi fem i toppen som skulle tävla inom Birdies. Det blir ju ingen hets, det blir ingen tävlingshorn hos någon.
Nej. Det var ju bara pepp, bara pepp från alla.
Inga psykningar, bara pepp. Ja, ja. Så det är en kul kompisgrej också.
Ja, men verkligen.
Du, köpte du några grejer då? Var du runt och tittade på alla miljoner grejer som fanns?
Jag köpte ju en grej, oklart hur länge den har funnits på marknaden, men det är ju någonting som man ska behövt ett tag. Alltså jag har ju ändå haft jakthundar, ja men det är väl snart 20 år. Men det är alltså, när man går med buss, jag har ju alltid kört som en singel vapenrem som jag hänger upp på höger axeln. Och då blir det ju lätt att man måste gå och hålla i den där eller hålla bössan bakom ryggen för att den liksom inte ska hålla sig på plats. Och nu var det ju en jävla fiffig lösning. Man slingar det här, det är som ett band som man kör som en sling runt kolvhalsen. Alltså sätter på bössan, eller lägger upp bössan som vanligt på axeln. Och så har man fäst den där slingen i kolvhalsen och så drar man den runt magen och klickar i den i vapenremmen.
Man kan nästan likna det vid ett trepunktsbälte i bilen.
Ja, men det är väl en bra liknelse. Det är kanske lite stökigt att muntligen försöka förklara det här. Men den satt ju som ett smäck på ryggen.
Ja, den såg jättebra. Och han var ju supertrevlig. Han som var på mässan och sålde dem, han gjorde dem själv, va?
Ja, han sydde väl dem hemma. Eller?
Alltså superhärlig människa. Han följer ju oss på Instagram också.
Jag kommer inte ihåg vad de hette dem. Han borde nästan få lite reklam här i podden, kan man
säga. Ja, han får ge sig till känna, han som gjorde de fina vapenslingssystemen.
Det var både jag, Pang Anders och Kalle köpte en sån där.
Ja, vi var ju några fler som tänkte köpa det, men det var ju några som köpte slut på hela lagret.
Jag tänker Astro Sweden. Jag är ju lite optiknörd, så jag älskar ju deras. Jag har ju varit mycket inne på deras hemsida och kollat allt från kikarsikten till handkikar och oplatskikar. Men det var ju jättekul att se butiken och träffa de som jobbar där.
Ja.
Känns ju som de har, alltså personalen har ju spetskunskap inom jättemånga olika områden.
Och jag tänker att det är deras styrka att de har ju någon som faktiskt kan hjälpa dig, som är nördspecialist inom optik, kan berätta det här och jämföras med det här.
Ja, men det är väl grymt ju.
Och idag, 2021, är det ju en djungel av prylar och man orkar ju inte researcha allting liksom själv. Då kan man få professionell hjälp.
Det är ju därför jag har bett dig scouta en data till Lillove. Professionell hjälp.
Jag ska åka på ICA Maxi efter att vi har slutat på den och kolla vad vi kan hitta. Jag köpte ett vapenrengöringskit.
Oj.
Ja, ingen av oss är väl kända för att vara, ha svart bälte i vapenbord. Men nu är det dags. Så nu är alla de här rengöringsmedlen, nu är ju helt annars sammansatt och luktar ju inte någonting och ja, mycket bättre ur många synpunkter. Plus att jag köpte, heter det läskstång? Nej?
Jo, men det kan man ju säga att det är. Jo, men det är en läskstång.
Jag har ju haft gamla läskstänger sådana som man skruvade ihop från jakt eller kom skramligt i ett paket och så var det. Men den här stången har ju liksom kullager på själva handtaget så att den stången roterar med bommarna, vilket den ska göra. Det säger sig självt naturligtvis om man tänker på en liten stund.
Ja. Läskstång eller Loranga-stång.
Så det fyndade jag. Och ett par till Taiga-brallor blev det.
Jaså, du kan inte låta mig.
Du har väl slitit ut 5 par nästan av de där, eller?
Ja, men jag har ju kört hårt på de där. Jag tycker de där svinhärliga. Vad heter? Jag kommer inte ens ihåg vad de heter. Men det är ju en typ en klassisk friluftsbyxa med lite benfickor och klassiska jeansfickor, om man ska kalla det. Och med lite stretch och lite förstärkning på knän och nere vid fötterna också.
Jag var lite stressad när jag såg det första dagen i jeans. Men sen dagen efter då, kände jag, då hade du
Vad håller han på med, tänker jag.
Standardkittet, nu är han nervös, tänker jag. Eller något.
Tror han har blivit något nu, bara att ta på sig jeanset.
Ja, nej, så det var ju verkligen en lyckad helg, tänkte jag säga. Det var inte alls, det var en lyckad mässa. Film. Vi har precis också klippt klart björnjaktsfilmen.
Men är det sant? Jag har ju fått en förhandsvisning.
Ja, du har det.
Jo.
Du tog fram popcornen och kollade serien.
Röda mattan.
Jag kan säga så här. Du och Kalle har gjort ett fantastiskt jobb med att försöka dokumentera. Jag vet ju själv hur stökigt det är att jaga och filma samtidigt. Men så ni har ju gjort lite mer som en vlogg, videolog.
Ja, det är ju lite dåliga kameravinklar ibland, lite skakiga kameror, men
det är ju härligt.
Ja, men vi kämpar på med det. Jag tyckte det var svinkul. Det kändes ju inte, nu hade vi bara en liten jädra kompakt kamera med oss, men det kändes ju noll betyngande att filma. Nu var det väl mest Kalle som filmade, men ja, det var bara skoj liksom.
Jag tycker att det blir superhärligt. Det blir ju nästan som att man är med er där på plats och får hänga med. Och så händer saker hela tiden och så kommer ni framåt och berättar. Och så hade ni ju proffset Rasmus Boström med er.
Ja, det var
Vilken
ju
kunskapsbank.
Ja, herregud. Ja, men det var ju för jäkla härligt. Jag har ju träffat Rasmus någon gång innan och surra lite björnjakt med honom över telefon och över en kopp kaffe. Men ja, det var som ett privilegium att smyga runt med han i skogen och se dels all hans kunskaper, men även bara för att kolla hur hundarna jobbar. Alltså Blaser, alltså vilken jäkla spårhund. Alltså det är ju som en, jag vet inte vad man ska jämföra det med, men en riktigt jaktgarden jämthund jagar ju på ett helt annat sätt. Men alltså själva jaktlusten kan man ju säga att det är ungefär lika mycket. De kan hålla igång en hel dag liksom. Men alltså den spårnoggrannheten som Blaser har, ja, det är ju svårslag. Jag har ju spårat jättemycket både med jakthundar och brukshundar, men ja, det där var ju häftigt alltså.
Vi kan väl summera filmen. Jag är ju då inte ingen björnjägare eller jätteinsatt i det, men det blir ju både en härlig story, det är som att man får hänga med dig och Kalle och Rasmus. Plus, det är ju som en utbildande film.
Ja, men det blir ju lite så.
Jag har ju gått igenom allt material och de orden Rasmus säger och berättar och varför och nyanser, liksom den erfarenheten han har. Wow, det måste ha varit kul att få vara med och lära sig.
Ja, men det är också så coolt med Rasmus. Han är ju sjukt ödmjuk, men han är ju också liksom så här, jag har provat det här funkar inte. Inte för mig och mina hundar i alla fall. Så han är ju så här, alltså, om man ska börja jaga björn och Rasmus orkar surra med alla som kanske vill ringa han efter mitt tips här, så ska man ju fan gå en grundkurs hos Rasmus Boström alltså.
Ja, men verkligen. Utmaningen är nog den bästa bloggen jag klipp. Det är också den svåraste bloggen. För att du och Kalle sprang runt i 4 dagar med on-knappen på. Så jag har fått 4 gånger 24 timmars film. Och så säger Kalle så här. Ja, det kan vara lite tungrot. Men någonstans i varje klipp finns det en guldklimp.
Ja, fy fan. Så du har ju fått slita med det. Dels den här lilla kompakt filmkameran som Kalle har. Och så filmar jag med min telefon. Kalle med sin telefon. Och så filmar ju vi med typ GoPro på huvudet ibland. Och Erik filmar väl lite också?
Ja, alla filmar. Så bara min hårddisk höll ju på att krascha. Bara för att ta emot datorn.
Men ja, då hade du lite att jobba med, minst sagt.
In och titta på filmen när vi släpper den på YouTube. Och glöm inte för Guds bövelen att prenumerera på våra YouTube-kanal. Som vi kommer att bygga upp lite mer framöver nu när jaktsäsongen drar igång.
Ja, men det är väl lite på gång. Ja, men dels långhållsfilmen, men den kommer nog kanske inte förrän i november. För vi har inte hunnit köra sista avsnittet på den.
Nej, det blir ju en som...
Ish november, inte mer precis än så.
Är det inte november snart? Vad är det nu? Det är oktober.
Ja, men, och så björnfilmen, och så renfilmen.
Och renfilmen kommer att komma. Och sen har vi ju massa härliga jakter framöver nu också. Hur ser det ut i din kalender framöver? Vad kommer härnäst jaktmässigt?
Alltså jag har ju inte jagat sen vi var ute på turnén med björnjakt direkt till Norge, renjakt direkt till Medelpad, älgjakt där. Och då var man ju lite så här, man var ju rätt nöjd. Då var ju jag och Kalle var nästan borta i 2 veckor.
Mm.
Och så var ju älgjakten alltså vi hade ju upp en del älg och lyckades ju få omkull någon, men det var ju lite segare än vanligt. Sen var det ju lite annat. Om man inte skulle ha jagat björn och ren innan så kanske man skulle vara med pepp. Alltså det var ju svinhärliga dagar, men det var inte riktigt samma känsla som om man åker direkt från Stockholm upp till Medelpad och jagar älg. Men nästa jakt för mig är, nu ska vi se, ja, men det är om en vecka jagar vi.
Ja, just det.
Då jagar vi älg i Medelpad.
Mm, mm.
Och idag jagas det ju missa jakt, en bra drevjakt som Kalle och Lexa går med hund på, ja, strax utanför Nynäshamn. Har fått lite dåligt med rapporter från dem.
Ja, väldigt dåligt med rapporter. Lex uppdaterar oss här på morgonen ju. Och sen har vi ju fått någon liten GPS-uppdatering och något.
Ja, det är för dåligt.
Inlägg här i vår chatt.
Men man vet ju det är också så här, man går med, jag känner ju igen det där. Man går med hund, fipplar med GPS, fipplar med allt möjligt. Och så börjar folk fråga, hur går det på jakten? Ja. Och så här, ibland blir det lite sekundärt och kör någon form av läges... uppföljning på vad som händer på jakten för de som inte är med på jakten. Man har jaktradio och grejer. Så jag vet hur det är. Alltså.
Där måste jag säga, idag blir det lite teknikavsnitt. Där är ju jättekul. Vi kör ju WeHunt i vårat gäng. Och då är det så roligt när någon är och jagar. Då skickar ju ni en kod. Eller jag skickar en kod. Då kan man ju hänga med vart hunden är eller vart människorna är. Så kan man ju sitta här framför datan. Och bara, men kolla nu kommer det mot dig.
Nu är det bra fart på humlan här.
Nu är det bra fart på humlan.
Ja, men det där är ju svinkul.
Det är ju jättekul att man kan hänga med liksom remote.
Men något jag faktiskt inte är teknikrädd över, det är ju just WeHunt. För det känns ju ändå användarvänligt. Vi har ju varit och jagat på lite, i fjol var vi bland annat på två helt nya älgmarker. Och då fick jag bara, det var några SCA-marker som vi... var jaga på uppe i, fast var det, i Norrland var vi i alla fall.
Ovanför Dalälven.
Men då fick jag bara mejlat 2 kartor från SCA. Och då gick jag in, då gjorde jag det i telefon, men bara ritade upp fort i WeHunt de här markgränserna.
Ja.
Och så fanns det inget pass eller någonting utmärkt. Och det var ju typ bara så här, ja men då får vi ta, ja, men vi körde typ myrar och ja, men lite så här öppna. Man såg på kartan att ja, men det här är ett nytt hygge, här kommer man liksom att se.
Mm.
Och så när vi kom upp dit, då var det så här, bara, ja men då har vi ett gäng, vi var inte så många som var uppe, men då hade vi ett gängpass. Och det tog inte så lång tid, man satt och ritade upp markgränserna och la ut några pass. Så det är ju sjukt smidigt måste jag säga.
Alltså sjukt smidigt, jag är ju gammal orienterare och råkar ju vara en kartnörd. Jag älskar kartor, så allt om jag är på ny jaktmark så ritar jag in det i WeHunt på datan. Kan man sätta ut vart jackkojan är om marken. Och sen är det ju sjukt smidigt, för då kommer det alltid, det är alltid någon som kommer lite efter slänten där.
Jo.
Eller man ska sätta ut folk och så. Då är det så sjukt enkelt att bara dela i. Här är marken, logga in på koden, du ser vart jag är. Eller du ser ju här jag markerat ut jackkojan så du hittar dit.
Ja, men det är ju så galet smidigt. Förut, när det inte fanns de här hjälpmedlen och man hade nya jägare på marken, då fick man ju typ pass som kunde vara lite stökig att ta sig till. Det var så här bara, ja men du får ju följa med han till passet så att du vet att han sitter rätt.
Motsatsen är, jag är med i en jaktmark i år här uppe. Jag har tyvärr inte hunnit jagat någonting där. Och då, jag som älskar kartor då, så sa jag, men skicka karta på viltvårdsområdet.
Mm.
Va? Jag vet inte om vi har någon karta och sånt där. Ja, men det är målat på träden. Vadå målat på träden?
Följ färgen.
Följ färgen. Jag bara, okej. Men jag måste ju fortfarande veta ungefär vart gränserna går, vart det är målat på träden. Jag vill ju ha koll på vart jaktmark är. Och då, nej, men vissa sådana här ju, finns det dåligt kartunderlag, måste jag säga.
Mm.
Och det...
Ja, men då... Ja, men så är det ju verkligen. Men just det här med, ja, men exempelvis WeHunt, det är ju, alltså för jaktsäkerheten är det ju också helt magiskt att man kan se att folk är på pass helt enkelt, att de inte har irrat bort sig i skogen.
Nere i södern hos er då, vad jagar man nu? Dov, kron, gris?
Nu jagas det ju lite allt möjligt, men nu med hund jagas det ju gris och älg och rådjur och, vänta nu. Dov. Ja, men dov, nu, alltså nu är ju inget uppslagsverk, men det finns ju...
Vi får kolla jakttabellen.
Ja, men kron jagar man ju nu. Och dov till viss del, va? Eller brunsten, den börjar senare.
Mm, mm.
Ja, där får ni ta med en nypa salt. Kolla jakttabellen. Men det jagas en jädra massa vilt.
Eller? Ja, matvilt i södern då, av gjort djuren. Har du något favorit att äta?
Oj, 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 ja... Alltså jag älskar ju älg, men det är ju, det blir lite stapelvara för mig. Alltså som har så sjukt bra älgjakt och får väldigt mycket kött varje år. Rådjur tycker jag svingott, kronhjort, dovhjort. Jag skulle absolut, alltså vildsvin tycker jag också är gott, men det är inte mitt favoritvilt. Jag skulle nog välja dovhjort alltså.
Ja, känner man skillnad i smaken mellan dov och kron?
Alltså ett blindtest vet jag. Jo, men det gör man. Rådjur absolut, vildsvin absolut, älg, kron och dov är väl lite svårare.
Rådjur smakar ju lite mer vilt.
Ja, men det, så är det ju.
Ja, lite åt leverhållet kan du göra. Om det...
Och vet du vad jag ska äta ikväll?
Berätta.
Simle innan lår.
Ja, men herregud. Renkött är ju fantastiskt kött.
Jo, det är alltså den renhonan, renkon, rensimlen jag sköt i Norge. Så ja, det ligger på tidning hemma, så det blir ju ren innan lår fredagsmiddag, vet du, hos Lille Ove ikväll.
Bättre ekologisk mat kan du ju inte hitta. Stressfritt kött, inget antibiotika eller något annat skit, utan den knall och fall har levt ett jättefint liv på ett kalfjäll, druckit kristallklart vatten, pang död, hem till lagret, föder familjen. Behöver inte gå på en mataffär och köpa någon stressad.
Nej, men det är ju faktiskt en jädra bonus med jakten.
Det är ju en stor del att vi håller på också. Att vi tar tillvara på viltet.
Ja, ja men verkligen.
Hörru du, vi har ju surrat på som satan här. I våran podd 2.0.
Är det sant? Undra hur ljudet blir är ju min farhåga.
Men vi säger väl...
Ja, men mysigt att surra, Lars.
Ja, jättemysigt att surra, Lilo. Vi säger väl som vanligt. In och följ oss på Instagram om ni inte gör det. Podden finns där poddar finns. Och glöm inte att gå in på YouTube och prenumerera på vår jaktkanal. Där vi kommer släppa alla de här härliga filmerna här fram i jakthösten.
Och din garagefilm finns inte på YouTube, eller hur blev det?
Just ja.
Är det bara IGTV?
IGTV. Grejen är att vi har ju ansökt om ett partnerprogram på YouTube. Och YouTube är väl Google och Instagram är väl Facebook. Jag gissar att Google och Facebook inte är bästa kompisar. Så att när så vi ansökte om partnerprogrammet så får man inte ha samma film på de olika plattformarna, om jag förstår hela det.
Nej, jag förstår. Det är ju synd att de inte kan vara kompisar.
Ja, eller hur? Kompis kan man vara. Snäll och kompis. Så häng med oss på plattformarna, säger väl. Och så håller vi tummarna nu att våran extremt duktiga och snälla klippare får till det. Så kanske vi håller folket nöjda om släppa podd fredagar, och alla som sitter på pass eller kör bil eller har kåpor med radioljud kan lyssna på podden i helgen.
Ja, men det vore väl härligt. Och nästa gång jag är med och poddar, då har jag ju varit jaga, så då kanske det blir lite jakt eller nyligen jaktat jaktsnack.
Och kanske äger en data med världens största mikrofon. Och...
ja, men just det måste jag. Datan måste ju också ha möjlighet att juxa med WeHunty.
Ja, just det.
Så spela in ljud, skicka mail och juxa med WeHunt.
Vi rundar av. Jag åker på ICA Maxi. Kolla på dataspexa till dig.
Ja, tusen tack. Ja, men ha det bra, Lars. Vi hörs och ses.
Ha det bra, Lillove. Puss och kram alla. Hej då. Hej, hej.
Hej då.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.